Hej, du lyssnar på en podd från nyhetsbrevet om EV. Vi finansieras av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats-Ola Larsson. Och idag har jag samlat hela redaktionen för ett samtal om möjligheter och svårigheter med att elektrifiera flottan av vägfordon. Vi undrar lite grann om nyregistrering av fordon förr eller senare kommer att bestå av 100% eldrift eller om det finns något som talar emot. Och det här är ju egentligen inte en vetenskaplig fråga, eller rättare sagt en fråga man svarar vetenskapligt ja eller nej på, utan vår ingång är snarare att vi har pratat med lite experter, vi har funderat lite själva och podden är en sorts summering av vad vi har kommit fram till och vilka tankar den här frågeställningen väcker. Och jag sitter här med Magnus Karlström, du är redaktör för Nyhetsbrevet.
Hej, hej.
Jag sitter med Jens Hagman, du är en av kollegorna som skriver.
Hej, hej.
Och Martina Wikström.
Hej, hej.
Vi börjar med, ska vi säga, ett europeiskt perspektiv. Och vi tänker oss en framtid där samtliga vägfordon drivs med el och de har försedda med ett batteri. Vi begränsar det där så länge. Vad talar för att detta kommer att ske förr eller senare i ett svenskt europeiskt perspektiv? Martina.
Nu är den lagstiftningen omdebatterad, men det finns ju lagstiftning på plats som driver mot den här utvecklingen. Så det är väl liksom nummer ett. Sen så tycker jag också att det är en objektivt bättre produkt. Den har potential att vara billigare att använda, på sikt även att köpa, och den är trevligare. Det är både mindre ljud, det är bra komfort, alltså en bättre produkt än en avgasbil. Och så ser vi samtidigt också en parallell utveckling där både elproduktion och elnätsutveckling utvecklas i ett sätt där nyttan med elfordon blir ännu större.
Magnus?
Jag tänker andra saker man kan lägga till i relation till som talar för det är ju att teknikutvecklingen fortsätter ju. Batterierna blir bättre, billigare, många komponenter blir billigare. Så vi har liksom inte sett riktigt vad elfordon kan leverera helt och hållet än, utan det är ju massvis ingenjörer och forskare och aktörer som driver på att det blir ännu bättre produkter, så att vi kan liksom inte jämföra med de elfordon vi har idag när det gäller kostnad och teknikläget mot befintlig teknik, utan de kommer ju bli bättre.
Ja, det är svårt att vara sist här. Jag håller ju helt klart med det ni har sagt, och man kanske kan lägga till där, Magnus, att de ingenjörstimmar och de resurser som läggs på utvecklingen av elfordon är betydligt större idag än vad det är för förbränningsmotor. Så klart, utvecklingskurvan går ju snabbare och kanske tidigare skede också teknikmässigt. Sen skulle jag kanske bara förtydliga, jag tror att ekonomin är det viktigaste. Och elfordon är redan idag lägre marginalkostnad. Och såklart när batterier och andra komponenter blir billigare så är det här troligtvis även på marknadsmässiga grunder den billigaste tekniken. Både att kanske köpa och driva. Och det, i slutändan så är det oftast ekonomin som styr.
Okej, det här var ju ett antal argument som talar för att utvecklingen drar starkt i riktning mot batteridrivna vägfordon något år i framtiden. Vi definierar inte det. Men tycker ni själva, eller har ni hört något argument från någon annan tyckare eller förståsigpåare som har invändningar mot det här? Finns det någon typ av transport eller någon teknisk begränsning eller någon annan tveksamhet som talar emot att det skulle bli så här? För vi är ju inte där än, vi är ju ganska långt ifrån. Magnus?
Ja, nu gjorde du det här att du tog det liksom i hur lång tid som helst i framtiden. Då ska man liksom gissa exakt hur teknikutvecklingen sker och så. Men, okay. Jag förstår vad du menar. Jag tror att en del av motargumentet är ju den typen av att fordonsflottan byts ut långsamt. Att det finns ju massvis av tröga processer med elnätsutveckling och liksom elproduktionskapacitet, batteriproduktionskapacitet. Liksom tillgång på material som gör att det här kan bli en mycket långsammare process än väldigt snabbt upp till 100%. Men nu var det ju lite den här 100%-frågan då. Jag är ju lite av den här personliga åsikten, och den här är ju inte vetenskaplig, men det var ju tur att vi inte behövde vara där. Jag tror ju inte riktigt på 100%-iga lösningar. Jag tycker teknikhistorien visar att nästan alla liksom alternativ blir det en huvudlösning och någon lösning som är kvar lite grann på marginalen, för det finns alltid nischer. Vi har liksom haft bensin, diesel ganska länge i transportsystemet, i vägtransportsystemet parallellt. Och de är ju liksom liknande tekniker, men ändå lite annorlunda så. Jag tror det finns goda möjligheter att gälla det också ihop med någon annan kombination. Och under ganska lång tid kan det vara så, tror jag.
Mm. Alltså ja, det är klart att om 100 år och 200 år, det är ju en helt ointressant fråga. För då är det ingen som vet någonting, medan att man gissar fel då. Så, men om vi tänker oss förut, jag tänker väl närmast på någon sorts perspektiv med dagens tekniktrender, förutsägbara, alltså... Jo. Den utveckling vi har någorlunda koll på. Jo. Det är ju bara den som är intressant att gissa.
Jag förstår. Ja, men då sa
det
ju,
var väl det du pratade om.
Ja, det var ju de jag sa. Sen så tror jag lite på det, och det är ju inte så roligt att säga då. Det är ju gissningslek som man borde sätta på. Jag tror att den här lagstiftningen ligger i sig till då, av väldigt många olika skäl som driver mot detta. Men det vet jag ju inte. Det får vi ju se.
Nej, men då syftar du på att...
Den här europeiska lagstiftningen som är så pass hård då, mot att driva mot en tekniklösning. Men det vet jag ju inte.
Men det är ju ändå någonting som talar emot att det skulle bli kanske den riktning som väldigt många har sett framför sig under senare år. Nämligen att lagstiftningen kanske förändras på ett sätt så den inte alls styr lika hårt mot utsläppsfria fordon eller åtminstone ren eldrift.
Ja, absolut. Så tror jag, men det vet jag ju inte, och jag kan mycket väl ha fel.
Ja, men jag är inne lite på samma tankespår som Magnus här, att jag tror att eller det man har sett är att lagstiftningen kommer förändras och de kommer vara mer tillåtande för sånt som inte är nollemission. Och ja, men framåt, det som talar emot, det är just den här bilden av de här 100-procentiga systemen. Alltså, det enda som jag kan liksom tänka som analogi, det är ju liksom hästar som var vårt huvudsakliga sätt att transportera oss förut. Bara för avgasbilen kom så försvann ju inte hästar. Det finns ju kvar hästar, både som hobby. Men i delar av världen så är häst fortfarande en del av deras transportsystem. Men det trycks med någonting där man bär sina egna kostnader. Men när jag tänker på det så finns det ju faktiskt subventionerad ridning också fortfarande i form av ungdomsverksamhet och sådär, kommunala bidrag. Så att det är ju väldigt sannolikt att det kommer finnas olika typer av avgasbilar framgent också. Men de kommer vara nischer, det kommer vara hobbys, det kommer vara liksom små segment.
Mm. Jens?
Jag tycker hästanalogin är intressant. Nu vet inte jag, så det är en liten öppen fråga, men jag antar att man inte förbjöd hästarna, utan förbränningsmotorn och bilen kanske framförallt då vann över hästarna för att den hade liksom bättre egenskaper och billigare. Och sen var det ju mycket avfall. Jag fattade så mycket bajs. Ja. Det var mycket utsläpp. Som var mycket mer konkret än koldioxidutsläpp. Så är det ju. Sen tänker jag att en annan aspekt som vi pratar om väldigt mycket just nu, och det återstår väl att se vad som händer i framtiden, det är ju den här beredskap- och resiliensfrågan, där ganska många är tveksamma till eldrift. Jag har hört exempel på kommuner som kanske funderar på att man kanske inte ska ha 100% elfordon i hemtjänsten till exempel, att man blir för sårbar. Militären uppenbart köper ju framförallt diesel. Räddningstjänst och liknande är ju ganska skeptiska än så länge. Polisen har ju inte gjort några test i Sverige än, även om man har gjort det utomlands. Så det kanske är mer i närtid då, att det är uppenbart att de här segmenten inte funderar på eldrift. Eller kanske funderar, men åtminstone inte agerat så mycket.
Nej, och men där tänker man ju också att eldrift är en teknik.
Ja.
Jag tror ju inte att man kommer gå framåt där eldrift är en teknik. Alltså vi kommer från ett system där vi har flera olika fossila drivmedel. Jag tror framåt att ja, men där kommer vi ha ett system som definieras av någon slags olika typer av både batterikemier och hur den här elen genereras, och även olika liksom, kanske nollemissionstekniker, och ja, men där man snarare, alltså det kommer vara begränsat kanske utifrån liksom, en knapphet av resurser och material. Jag tror inte att el som drivmedel kommer vara flaskhalsen i framtiden, utan mer hur man bygger det här tekniska fordonssystemen av massa olika tekniker som har olika tillämpningar.
Mm. Ja, det är intressant. Alltså, finns det någon motsvarighet till bensin och diesel inom el? Klart, diesel och bensin hade ju lite olika applikationsområden, förutom i personbilar där båda samexisterade.
Och gas. Glömmer gas.
Och gas. Det är sant.
Magnus?
Jag tänkte också, nu sa vi inte det uttrycket, men det låter lite som vi pratar om personbilar ändå nu. Och det är ju, lastbilsektorn är ju väldigt speciell alltså, när det gäller tillämpningar och vilka krav det är. Liksom, att man tjänar pengar på att de rullar mycket. Det är svårt att hinna ladda. Det är väldigt stora effekter och så. Och alla de här sakerna gör ju att batteridrift har liksom svårare att slå igenom för att vara liksom en enkel och ersätta diesellastbilens alla fördelar som ändå finns. Det betyder inte att det inte kan slå igenom på sikt och jättestor volym och så, men det är krångligare än väldigt många personbilstillämpningar. Så jag vill inte säga att det talar mer emot att lastbilsektorn ska gå snabbt över till batterieldrift, och det ligger ju också på väldigt låga försäljningssiffror om vi nu har Europa, så att det är liksom inte börjat riktigt den här stora transformeringen av hela industriproduktionssystemet heller, eller man har ju börjat att bygga liksom om till ellastbilsfabriker men inte riktigt i jätteskala.
Men man kan ju tänka sig då, det du pratar om målar ju upp någon sorts bild i huvudet på mig att en hög andel av lastbilstransporter kommer att vara konkurrenskraftiga på eldrift, men att det finns nischer där det blir väldigt krångligt eller väldigt dyrt eller helt opraktiskt för att laddtider eller effektbehov långt ut på någon rutt där det är svårt att få tag i den effekten till rimliga priser. Att det då blir drivet av något annat.
Ja,
kan man ju tänka sig.
Kan man ju tänka sig, och så säger ju liksom lastbilstillverkaren och rätt mycket kunder i Europa. Sen är det ju den här liksom skalan, hur lång tid vi tittar framåt och så också är det ju. Men det här vet man ju inte, men det är ju lite tolkningsbart.
Jens?
Ja, jag tänker intressant, för vi har ju inte nämnt det, men det finns ju empiriska bevis inom situationstecken på att det funkar, och det är i Norge på personbilsidan. De är ju nära 100%, om det är 99% förra året eller någonting liknande. Medan lastbils, jag håller med dig Magnus, lastbils är ju mer oprövat. Alltså det är vissa segment som har delvis elektrifieras, men vi vet ju inte hur det kommer funka på sig. Medan Norge har ju ändå visat att det funkar.
Mm. Nej, men, och sen jag kan hoppa in här, och som sagt, det här ska inte bli hästpodden. men en till grej, så vet jag ju att till exempel bryggerihästar har ju skrivits om att de var de beskrevs som att de inte kommer kunna bytas ut för de klarar inte av kullerstenarna. Sen så bytte man vägmaterial. Så att det finns ju samma sak där igen, lärdomar av att man inte ska underskatta att en teknik kan ta sig fram om den är bra. Och inte underskatta heller liksom ingenjörer att hitta på tekniska lösningar. Och som sagt, så får vi se om det är europeiska ingenjörer eller ingenjörer på någon annan marknad som kommer med lösningarna.
Och bästa ingenjör vinna.
Ja.
Okej, men om vi utvidgar det här lite grann. Nu snävade vi in det uttryckligen här till batteridrift, el. Men om man öppnar upp, och kanske särskilt för tunga fordon då med, det är ju fortfarande eldrift, men bränsleceller och vätgas. Ja, men då löser vi de där lite mer långväga, knöliga, tunga transporterna i avlägsna geografier någonstans i Europa. Eller blir det inte ekvationen uppåt 100% då, eller finns det fortfarande problem? Magnus?
Ja, det är ju möjligare kanske att lösa en del av de här problemen. Jag lyfter förut med lastbilar, även om jag håller med Martina om det här att ingenjörer brukar kunna hitta på saker och marknader, och vi ska inte underskatta alla teknikförändringar som kan ske liksom, som sätter begränsningar. Men det finns ju nischer liksom, som idag är ganska troliga med vätgas, med bränsleceller eller förbränningsmotorer då. I rent funktionell hänsyn att det liksom är möjligt rent praktiskt att genomföra vissa typer av transportuppdrag med den typen av teknik som kanske inte går med batteridrift. Sen är det ju så då, även om jag tror att vätgas har en roll då, som vi har ju vår vän här Jens då som pratar om ekonomi då, och då är ju vätgasen har ju utmaningar med liksom den ekonomiska biten då, med dyrt vätgaspris och ganska lite produktion av vätgaslastbilar. Vi hoppas ju på förbättringar och så då, men det är ju en utmanande tillämpning vätgas för lastbilar också kan man ju säga. Så att, men den har ju en praktisk möjlighet liksom att ta nischer som kanske inte batteridrift idag liksom riktigt ser ut att ta då när det gäller batteridrift då. Men det är ju oklart. Ingenjörer kan hitta på saker.
Men för att vi har ju börjat i någon sorts teknisk vinkling. Vad är tekniskt möjligt med dagens trender och sådär. Men det som brukar bestämma vad som slår igenom är ju på något sätt ekonomin på längre sikt. Så kommer ni att tänka på några nischer där, men nu vi framskriver trender och vår kunskap ungefär om vad tekniken har att erbjuda så vitt vi vet nu. Finns det några speciella transportnischer där det verkar svårt även på lite längre sikt? Är någon som kommer på någon sån?
Det är väl det militära mest uppenbart då kanske. Mm. Och jag är ingen expert på militära transporter, men jag kan ju bara höra vad militären säger, så känns det som att eldrift ligger långt borta.
Att och då är det inte egentligen brist på pengar, de betalar ju vad de behöver betala det de behöver, för.
Men det är väl flexibiliteten, och i Sveriges fall så är väl också kompatibilitet med NATO, att NATO har vissa riktlinjer och då gör man det på det sättet. Och såklart är det ju, finns det ju andra, nu pratar vi vägfordon här, men det är klart sjötransporter och liknande, då är det ju svårare.
Det är ganska
vi ska inte gå in på det såklart.
Kan du tänka på något annat eller någon annan som kommer på något annat utöver? Alltså jag tänker på sånt där som andra typer av utryckningsfordon. Du var inne på det lite igen, tider av kris eller resiliens frågor. Jag pratade med en av intervjuerna som jag kommer att referera i nyhetsbrev som vi kopplat till den här podden. Då pratade jag med en person som forskar mycket på eldrift i Norge, och han beskrev hur norska kommuner är ganska fundersamma över det där. Men vid stor kris så behöver man ju fordon som ska evakuera befolkning till exempel från en del av landet om det skulle vara ett militärt angrepp, eller från en stad om det är stor kemikalieolycka eller vad vet jag. Ni kan själv i huvudet se en massa sådana här tillfällen där man verkligen behöver en enorm transportkapacitet. Och då beskrev den här personen, om vi bara har eldrivna bussar, då är meningen att de bussarna ska ta ut ordinarie trafik och så ska de skyffla ut folk så fort det går. Okej, fast det hinner vi inte för vi måste ladda. Alltså det finns en aspekt av det där man funderar över, kan vi lösa detta med el, eller kommer vi av det skälet att vilja ha kvar en viss andel dieseldrivna eller något annat drivna fordon, för att det är vid de tillfällena vi måste ha en viss kapacitet. Yes.
Jag tycker det är intressant, och det kan väl vara delvis kanske en begränsning i fordonen, men då handlar det kanske framförallt om laddningen, alltså hur snabbt ett fordon kan ladda. Men det finns ju ingenting som säger att man inte skulle kunna ha liksom till exempel bensin eller diesel eller någonting annat som reservkraft för att ladda fordonen.
Som generator drivs av flytande.
Och då kan man ju lösa liksom den problematiken, för jag tänker om det är en evakuering så är det väl ofta att det blir evakuering vid strömavbrott till exempel, då kan folk inte ladda. Men kan du generera el genom flytande bränslen så kan man kanske delvis lösa det. Men det kräver ju någon form av förberedelse såklart. Inte lika enkelt som det är idag.
Ja, men det är någon sorts beredskapsteknik vi egentligen knappt kommer att använda i vanliga tider. Då.
Jag vet, jag skrev inget nyhetsbrev om det, men i Florida så hade man en evakuering. Jag tror att det var någon av de här orkanerna för 2-3 år sedan. Jag kommer inte ihåg vilken orkan det var. Men då gjorde man faktiskt en evakueringsplan och satte den i verket också för elbilar. Att man hade mobila laddare för att de med elbil skulle kunna evakuera från ett visst område. Mm. Så det finns tidiga exempel på hur man har tänkt då.
Martina?
Mm, jag tycker också det här är jätteintressant. Och just de lärdomarna från Florida är ju jättebra att kika på. Men jag tycker att det kan finnas de här exemplen. Men det som jag tycker är viktigt också för att komma framåt på ett konstruktivt sätt, det är att prata om vilka nyttor civila transporter har i beredskapstider. Och så liksom skilja på det, alltså vad är klimat och vad får kosta någonting annat och vad någonting annat. Och ja, det måste vara olika lagstiftning, olika pengapåsar, och det måste vara synligare framåt, tror jag.
Ja, du menar att även om det här drivs av klimatlagstiftning, omställningen är nödvändig av klimat och en massa andra skäl, hälsa och så ska man se separat på såna här, att köra dieselaggregat vid tider av kris, det har inte med klimat att göra, det är inget man behöver hitta en klimatneutral lösning för, utan det handlar om samhällsfunktion i kristid.
Ja, och sen att de aktörerna som sitter med de här liksom, beredskapsidéerna och evakueringsplanerna, att de också är lite transparenta med forskarsamhället. Ja, men vad har vi för förväntningar på civila transporter? Och hur ska man få ihop det? För att liksom, är man inte inne i beredskapsfrågorna och inte vet det här, så kan man liksom teoretiskt sett elektrifiera allt. Såklart med vissa liksom undantag som jag pratat om. Men just att det finns inbyggda pusselbitar i de civila transporterna som också ska lösa de här väldigt luddiga funktionerna som är absolut supernödvändiga. Och det är alltifrån de här, vilka transporter ska användas till vad, evakuering, drivmedelslager. Bara att det finns civilt användning av bensin och diesel är en förutsättning för hela försvaret. Alltså De frågorna måste komma ut lite tydligare, för det blir ofta att man pratar om det ganska liksom svepande kring. Och det är väldigt svårt att få grepp om exakt vad det är för tjänster de här ska leverera. Så det, och sen så, vi har inte varit inne på det, vi har pratat lite kommuner, men just att även där att det finns en stor liksom kunskapsdelning mellan kommuner att göra, för att också liksom fixa sin egen beredskap och sådär. Där man kan hjälpas åt mycket bättre att liksom få ut det här. För att, ja, men just nu beskrivs ofta lite kriser. Men liksom hur realistiska är de? Och som sagt, hur får man ihop det med all annan data vi har på det? Och ja, det efterfrågar jag.
Ja, nu liksom pratar vi om det här att vad vätgas och bränsleceller och kanske förbränningsmotorer med vätgas också kan ha för liksom erbjudande som liksom det här alternativet som kan fylla upp luckorna då. Men ja, det finns så många som har olika åsikter om detta då, men det är ju inte den enda lösningen som, alltså vi skulle ju kunna jobba med batteribyten och elvägar och andra typer av tekniklösningar, så att bara så man upprätthåller det i huvudet i alla fall. Sen finns det för- eller nackdelar för alla de här och vilka som är mest trolig, men att vi liksom inte låser fast oss att vätgas måste vara det enda som liksom tar de här ytternischerna.
Okej, nu har vi nog haft ett, i huvudsak har vi pratat om ett perspektiv, ett europeiskt perspektiv, och kanske motsvarande regioner finns i andra delar av världen också. Men om vi tänker mer globalt perspektiv, finns det regioner eller ekonomiska förutsättningar som skiljer sig väldigt mycket någonstans där det kanske är mycket svårare med elektrifiering än det vi normalt tänker på när vi tänker på områden som ser ut ungefär som det gör i Europa?
Yes. Jag har ju ett exempel här. Vi skrev ju några nyhetsbrev om det globala syd, bland annat Brasilien. Och Brasilien är ju intressant, för de har ju någon form av supermakt inom bioenergi. De har ju mycket etanolproduktion. Och ganska uppenbart att de vill använda det här till transporter. Så att det är liksom en fortsatt stor andel av bilarna som säljs i Brasilien. Går ju på etanol eller flexifuel. Så jag kan tänka att det kan finnas sådana exempel också. Där man har liksom produktion av biobränslen som man vill använda under överskådlig tid. Och det är klart att ett land som Brasilien, nu gissar jag då, men det kanske tar längre tid för dem. Att gå över 100% till eldrift. För att det finns både starka ekonomiska och strategiska skäl att göra det här med egna bränslen då.
Och kan man inte tänka sig områden i världen som har stora fossila tillgångar att det är motsvarande,
precis,
ska vi säga, precis, ekonomiskt praktiska hinder då?
Ja, sen kanske man helst vill sälja dem utomlands. Vi har ju ett land i vår närhet som gör så.
Just det. Ja, det är ju ett exempel på ett globalt perspektiv för tänkbara hinder. Något mer som någon har tänkt på?
Det finns ju olika praktiska problem. Om man tar lastbilar så kan det ju vara att vissa typer av världsdelar så åker man ju väldigt, väldigt långt när man gör sina liksom turer. Och det är klart det går att lösa med laddning och batterielektriskt, men det är lite svårare är det, speciellt om man är ute länge. Och liksom alla typer av laddinfrastrukturslösningar som krävs med liksom flexibla uppdrag med långa resor. Och det kan ju vara allt från liksom Brasilien eller Nordamerika eller så. Så det är ju absolut en utmaning. Sen är det ju det här tidsperspektivet, hur långt man tittar framåt.
Men jo, men med nuvarande framväxande tekniker med någorlunda potential så kan man ändå tänka sig. Det är ju lätt att se framför sig lastbilar som kör hundratals mil någonstans där det är lönsamt att ha en liten drivmedelsdepå där. Men hur ska man bygga upp en laddstation någonstans mitt ute i en halvöken eller regnskog eller vad?
Precis, när man inte har några vettiga vil- och körtidsregler och liksom sånt där att förhålla sig till.
Precis.
Nej, det är ju svårt.
Men sen är det ju, vi pratar liksom mer om de här energimiljöerna då, som Brasilien, etanol och kanske andra länder och billiga fossila bränslen. Men det är också olika politiska vindar i olika delar av världen som kommer påverka det här. Och i vår, liksom, alltså USA är ju väldigt speciell nisch i det här, liksom att de typ nästan aktivt motverkar med styrmedel om omställningen till eldrift, inte bara liksom att man, utan man liksom håller emot nästan. Och det kommer ju också få konsekvenser hur snabbt det kan gå då, sen kanske det kommer över till eldriften då på sikt, men det politiska liksom sammanhanget.
Ja, för rent praktiskt tänker jag, annars om man tänker, vi har ju skrivit om globala syd flera gånger. Många av de länderna har ju faktiskt ganska goda förutsättningar för solelsproduktion som kan vara ett sätt att, kanske det billigaste sättet att producera el och slippa oljeimport. Så att jag tänker det finns ju ändå ganska starka drivkrafter i många länder att faktiskt elektrifiera. Du skrev ju om Etiopien till exempel, som har ett nytt vattenkraftverk som de gärna vill använda elen till istället för att importera olja. Så att ja, men förutsatt att politiken är på plats så känns det ändå som att de tekniska och fysiska förutsättningarna finns där på sikt i alla fall.
Nu, egentligen målar ni upp en bild där som jag tänker att det är ganska parallella spår. Det finns en del som talar för, så långt vi kan överblicka med våra små hjärnor då, så är det ändå någonting som talar för att det här kanske det blir parallella tekniken. Någon var inne på det, jag minns inte vem här i början, men att flera spår som i och för sig är konkurrenskraftiga i vissa ekonomier, i vissa tillämpningar, kommer att leva parallellt med andra spår under lång tid. Så den här förändringen från fossil till el, den ser inte ut som en global virvelvind fast med lång fördröjning, utan det kanske är så att det är parallella spår under väldigt lång tid. Skulle kunna vara, jag säger inte att vi vet. Dock.
Nej, och sen kan det väl också hända stora teknikskiften under tiden. Vi har ju en, det är automatiserade fordon eller autonoma fordon som kan förändra spelbilden helt och hållet egentligen. Det är ju inte en person som behöver vänta på att fordonet ska ladda. Jag kan inte säga exakt hur det systemet kommer att se ut, men det kan ju förändra bilden såklart.
Jag tror exakt att vi kommer se fler typer av fordon. Idag så har vi ganska liksom få kategorier. Om man tänker att det kommer nog vara mycket mer både två- och trehjulingar om man tänker neråt och elcyklar, men också uppåt i luften med drönare. Och, alltså det kommer vara mer, som sagt, att vi skulle gå från, om en fossil värld är lite komplex, att vi skulle gå till en elvärld. Komplexiteten kommer att öka i det. Och man kommer hitta de segmenten som är kostnadseffektiva.
Ja. Den här podden har ju vi suttit och spekulerat lite mer än vad vi normalt sett brukar göra i våra poddar. Och det är ju för att vi tycker den här frågan är intressant. Den är svår att ha någon bestämd uppfattning om hur det kommer att gå. Men den är ju viktig på något vis. Och sådana frågor brukar det ju trigga forskare, analyser och olika slag. Vad ser ni, Magnus? Du läser en hel del forskning eller ser vad som kommer in.
Absolut.
Är detta en växande forskningsfråga, ja, eller borde det vara det?
Ja, det borde ju vara det, och det händer ju mer och mer. Men sen finns det ju också den här aspekten som vi pratar om, att det kanske inte finns empiri i alla typer av de här frågor. Alltså några av de barriärerna eller liksom tillämpningarna som vi tror är svårare. Det finns liksom inte så många som har testat att det finns liksom funkare för den här typen av speciell tillämpning. Och så vi behöver ju också demonstrationer av, liksom, går det lösa med eldrift med olika typer av tekniklösningar och ändra vissa spelregler, så kanske det går. Så att det behövs ju kontinuerligt mer forskning och analys, men också praktiskt test, liksom, så vi samlar tillbaks kunskap om hur väl det funkar. Och det är ju liksom en svensk kontext och kanske mer så ambulanser och andra sådana saker, men globalt så är det ju jätteintressant vad olika länder väljer att göra också. Då, det kanske är forskning, men det är analyser av vilka trender som finns liksom i styrmedel och vad folk tror och vad kommer Brasilien satsa på. Och speciellt är det som vi har hållit på mycket med globala syn nu på senare tid, det är ju vad de länderna kommer välja. De kommer ju vara de stora köparna och fordon i världen. Liksom. Vad väljer de? Vilka utmaningar har de liksom?
Och vi har liksom, spekulerat lite idag om framtiden och vi försöker ta ut lite trender, men mycket är ju liksom utifrån fordon och tillämpningar och transportmönster vi ser idag. Det är ju att man måste tänka att ja, men både elsystem och andra system kommer utvecklas parallellt. Och sen, ja, jag tror ju till exempel just, alltså vi är ju bara i en slags början av att testa laddinfrastruktur, hur den kommer utvecklas, vilken teknik vi kommer ladda med. Alltså, nu kör vi sladd, det gör vi inte längre på mobiler, de flesta av oss.
Tack för den då.
Men så jag tror att just att man underskattar hur mycket kvar vi har att ta reda på.
Och därmed många intressanta forskningsfrågor.
Ja.
Och nyhetsbrev kanske.
Och många intressanta nyhetsbrev. Mycket bra. Ja, det får ni som lyssnar på den här podden se fram emot, att vi kommer med många intressanta nyhetsbrev. Och vi som har poddat idag, det är Magnus Karlström. Jens Hagman och Martina Wikström och jag som heter Mats-Ola Larsson. Nyhetsbrevet heter Om EV. Vi finansieras av Energimyndigheten, har Swedish Electromobility Center som värd och musiken i programmen är skrivet och framförd av musikgruppen Vintergatan.